Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Med tanken på ändå att det är ett starkt stöd för svensk djurproduktion i Sverige, det är ett starkt stöd för det svenska köttet, att vi skulle våga ta steget och bli öppna och transparenta. Istället för att gömma oss så ville vi blotta oss totalt och berätta vår historia kring hur uppfödning och slakten går till.
Skäms du för att äta kött? Ett av människans viktigaste födoämnen ifrågasätts idag på olika ideologiska grunder. Så hur bör motdebatten se ut och vilka ska driva den? I det här avsnittet av Lantbrukspodden möter Lantbruksreporter Göran Berglund Isabelle Moretti, vd för organisationen Svenskt Kött. Hon tar debatten bland annat genom att visa hur svensk slakt går till.
Du ska vara väldigt välkommen till Lantbrukspodden.
Tack så mycket, Göran.
Vi befinner oss på ditt kontor och det ligger då i LRF-huset på Kungsholmen i Stockholm.
Ja.
Och det är 2 år sedan som du tog över vd-skapet på Svenskt Kött. Men jag tänkte du skulle berätta lite om vad du har gjort innan du hamnade där.
Jag tror jag har faktiskt varit här i 3 år nu.
Där ser man.
Jaha. Att tiden går fort. När vi har suttit i karantän i nästan 2 år av den här tiden. Men jag kom tidigare från LRF där jag var i nästan 10 år. Och jag var de sista 5 åren var jag chef för miljöenheten. Så att jobba med köttets miljöpåverkan, det hade jag ganska bra träning i. Det hade jag gjort väldigt, väldigt länge. Men bakgrunden jag har, jag är markväxtagronom från början. Och jag blev klar ganska snart efter att Sverige gick med i EU. Jag tog min examen 97. Så att det fanns inte jättemånga från Sverige som jobbade med jordbrukspolitik, så att jag hoppade på ett traineeprogram som kommissionen hade. Så det var nästan mitt första jobb, att jag var på kommissionen i Bryssel i 1,5 år. Där jag fick vara med om processerna kring jordbrukspolitik, och under den tiden så var det ju BSE-utbrottet i Storbritannien och på Irland.
Galna kosjukan.
Exakt, exakt. Så att jag hamnade på den enheten som utförde revisionen. Så att väl, som sagt, att liksom väldigt fort efter att jag tog examen så hamnade jag mitt i hetluften och mitt i det som var Europas kärna. Så därför så blev det jordbrukspolitik och politisk påverkan som sen blev mitt spår. Det var kanske inte det jag hade tänkt från början. Men jag jobbade sen i 6-8 år i riksdag och regeringskansli, miljödepartementet och jordbruksdepartementet innan jag kom till LRF. Så det är väl egentligen politiken och påverkansarbete som jag kan och som jag är bra på. Och jag hade inte jobbat med kommunikation innan. Men det är egentligen inte jättestor skillnad. Det är olika målgrupper, men det handlar ytterst om att få människors förtroende och få dem att lyssna på en och välja en annan väg.
Ja, vi ska säga några ord om Svenskt Kött. Och det hette tidigare Svensk Köttinformation, skapades då 1983, blev Svenskt Kött 2010 och ägs då av Svenska Köttföretagen. Det är väl slakterierna kan vi väl enkelt säga, LRF. Sveriges nötköttsproducenter, Sveriges grisföretagare och Svenska Fåravelsförbundet i varierande andelar. Och er vision är svenskt kött ska vara förstahandsvalet när man äter kött.
Ja,
ja,
det stämmer. Nej, men det är ju en organisation som du säger. Det är nästan 40 år på nacken och Det var ju slakten som tog initiativet från början och på den tiden så fanns det ju ingen diskussion alls kring köttets klimatpåverkan eller om det var dåligt för hälsan. Det fanns ju inte, utan där handlade det väldigt mycket om husmorstips och nutrition och storkok, men pratade absolut inte ursprung. Den enda liksom hälsodebatten som fanns var kanske fett. Det var det man var orolig för då i tiden. Det existerar ju inte idag. Men sen har ju synen på kött förändrats allt eftersom samhället har utvecklats och världen har utvecklats. Och som sagt, vi jobbar med både med helt olika frågor eftersom kött och klimat är så himla dominerande. Också hälsofrågorna, men det var som någon sa, det är lite grann också som cirkeln sluts, för det som är på uppsegling är ju nutritionen, alltså köttet som ett hälsosamt livsmedel, som vi kanske släppte taget kring under ett antal år, men det är där vi ser att vi borde vara betydligt mycket mer framåt.
Om jag ger en kort historiebeskrivning här så får du protestera. Men jag skulle säga så här att ifrågasättandet av kött som livsmedel började med att man tänkte att det är inte bra för kroppen att äta kött, framförallt inte rött kött. Det var liksom första grogrunden till vegetarianism, svårt ord att uttala. Och nästa skede var att djuren hade det inte bra, djurskyddet. Och nu är vi liksom inne i skede tre, att djuren sköts kanske bättre, men de påverkar klimatet för mycket. Alltså tre stadium av ifrågasättande av kött, och kanske under ett antal, nästan ett sekel sammantaget. Vad tror du om den historiebeskrivningen?
Ja, jo, men den kan nog stämma, men det, jag är inte riktigt säker på att ha någon kronologisk ordning. Jag tänker djurrätt och djuretik är ju någonting som har funnits i ungefär 100 år. Det är att inte äta kött på grund av att det är synd om djuren. Det har man hållit på med till och från sedan 40-talet. 30-talet till och med.
Så de här spåren har gått parallellt mer, menar du?
Ja, ja. Vegetarismen, eller vegetarianismen.
Ja, det är ett svårt ord att säga.
Ja. Det har vi ju också haft till och från. Umeå har ju varit ett sånt center, där man på 90-talet också hade ganska starka krafter från studenthåll, var det ju då i tiden. Djurtransportskandaler, galna kosjukan, alltså alarm kring salmonella och vad det nu kan vara. Det har ju till och från genom historien lett till att man har ifrågasatt köttet. Sen så tänker jag att den absolut största, liksom det största ifrågasatten, i alla fall ur mitt perspektiv, kom 2006. Det var då FN presenterade rapporten Livestock Long Shadows. Och det var då man kopplade ihop idisslande djur, eller nötkreatur var det ju då, med klimatpåverkan. Så där började debatten kring kött och klimat. Nu jobbar ju jag med det jag gör och jag är ju såklart part i målet, men när man börjar gräva lite grann i den rapporten och gräva lite grann i lite konspirationsteorier som finns kring den, så har vi kommit på ett lite intressant spår som man tittar på i USA, där det visar sig att BP, alltså British Petroleum, oljebolaget, var en av finansiärerna till en underrapport till den här Livestock Long Shadows. Så att man kan tänka sig att det här var oljeindustrins sätt att flytta över skulden på någonting annat än de själva när klimatdebatten började ta fart på allvar. Det är ju någonting som jag tänker där jag sitter. Men som sagt, jag är part i målet och det är mitt jobb att hitta de här sambanden. Men jag tror inte att det är helt omöjligt.
Man får ju säga att de har, åtminstone i västvärlden, har lyckats då väldigt
de
bra.
De har lyckats otroligt bra. Och det här är ju det här är ju fakta, det här är ju sanningen. 75% av klimatpåverkan i världen kan man ju härleda till fossila källor. 15% handlar om maten. Vi den proportionen som debatten har är ju inte 15-75, utan det är ju snarare 75% om djuren och kanske 10% om den fossila klimatpåverkan vi har. Men mycket av våran välfärd bygger ju på att vi tar resurser från andra delar av världen, och det är ju det här som är det stora problemet, att vi har enkelriktade fossildopade system som driver ekonomin. Det här är ju en av mina hjärtefrågor, att vi har så himla svårt att gå till de fotosyntesdrivna cirkulära systemen. Så är det ju också med livsmedelsproduktionen i Sverige. Vi är ju beroende av att vi har insatsmedel som kommer från andra delar av världen. Och det är en utmaning att ersätta dem med egna resurser, även om det pågår ett jobb. Men lilla Sverige jämfört med liksom stora jättar som USA eller Kina som liksom har det här fast liksom tusentals gånger om. Det kan man ju förstå att vi har en bit kvar.
I oktober 2021 så släppte Svenskt Kött en film på dryga 18 minuter som bär titeln Hur djur blir till mat. Och det jag tyckte var intressant när jag såg den och jag hörde dig berätta om det var att ni väjde inte för någon del i kedjan, utan det var verkligen från början till slut hur djur blir till mat. Kan du berätta lite om bakgrunden till att ni tog fram filmen?
Ja, du var inne på det tidigare att liksom det finns tre perspektiv som man har ifrågasättandet av köttet. Det kan vara hållbarhetsskäl, det kan vara hälsoskäl och sen har vi den etiska dimensionen. Liten men högljudd grupp tror jag att du var ditt uttryck lite
jag
tidigare.
Jag försökte spetsa till det lite.
Ja, nej, men och jag kan bara hålla med. Det är en ganska högljudd grupp som är på oss och som stressar oss som bransch och näring ganska mycket. Och det som är utmaningen är väl att den här ideologin också sipprar över och att det blir också gemene man som tvekar inför om man ska fortsätta äta kött med gott samvete när det finns så många skäl att låta bli. Det finns också varje år, vet vi, och särskilt runt jul så sprids det mycket publicitet, mycket kommunikation, mycket filmer, mycket ljudklipp kring hur plågsam djurindustrin är i Sverige. Och det här har vi liksom bara förhållit oss till år efter år efter år. Men vi tyckte att med tanken på ändå att det är ett starkt stöd för svensk djurproduktion i Sverige, det är ett starkt stöd för det svenska köttet, att vi skulle våga ta steget och bli öppna och transparenta. Istället för att gömma oss så ville vi blotta oss totalt och berätta vår historia kring hur uppfödning och slakten går till. Hela kedjan från födsel till att köttbiten ligger på tallriken.
Jag tänkte vi skulle lyssna på ett litet klipp här ur filmen med lammproducenten Thomas Olsson.
Visst, man kan tycka att skicka djur på slakt, det är väl grymt.
Det finns de som ser konflikt. Jag ser inte en konflikt i det här. Det här har vi gjort i tusentals år från att vi var jägare. Idag så lever vi i en mer urban miljö där jag som bonde ska förse väldigt många personer med mat.
Ja, här berättade Thomas Olsson om att kött, att jakt har funnits med människan då sedan urminnes tider i princip. Men att i det moderna samhället så har de allra flesta kommit väldigt, väldigt långt från hur produktionen går till. Det är väl bara att konstatera detta faktum, eller?
Ja, mat får man på ICA eller Coop. Det är ju så konsumenten resonerar. Mat handlar om val. Det handlar inte om vilka förutsättningar vi har för att producera olika slags livsmedel, utan det är ett val vi gör. Och vi har kommit väldigt långt ifrån att respektera att det faktiskt krävs enorma insatser för att producera mat. Man är beroende av att det finns odlingsbar mark. Man är beroende av att det finns en bonde som har kompetensen och resurserna att omvandla åkermarken till någonting vi kan äta. Man är beroende av att det finns en kedja som också tar det som marken ger oss till att det kan hamna på tallriken. Och det här är en utmaning vi har, att det inte finns insikt kring att det är det här som krävs.
Och ändå äter ju, jag läste någon undersökning, att cirka 95% av Sveriges befolkning äter kött.
Mm.
Och andelen som betecknar sig som vegetarianer eller veganer, den ligger på några procent, alltså ja. 5%. Och det står ganska stilla, till och med en liten tillbakagång jämfört med tidigare år då, i den senaste undersökningen. Så att bland gemene man så är ändå köttätandet fortfarande helt naturligt.
Ja, det stämmer. Allt du säger, det stämmer precis. Veganer kan man inte vara så länge. Det är många som kanske hoppar på det, men det är lika många som hoppar ur det. För det är jobbigt att vara det. Och man kan tänka sig att man kanske inte mår 100% bra allihopa. Vegetarianer kan man vara lite längre.
En grundfråga som ju motståndarna till att vi ska äta kött brukar ställa, det är: har vi rätt att döda djur? Det är ju en sån ideologisk, moralisk fråga. Och jag vet att du sa i något sammanhang här att media tar ofta ställning då för djuren, alltså man tycker det här på något sätt. Narrativet att det är inte bra att vi ska äta kött, det får ett väldigt stort genomslag då av de här anledningarna att media ofta anammar den ingången i ämnet.
Mm.
Hur tror du det har blivit så då?
Ja, det här har jag funderat väldigt mycket på. Och jag tänker att det är väldigt många som sitter på olika positioner runt om i samhället som är stressade över att världen inte går i en riktning som ser ljus och härlig ut. Utan är det mycket som är oro, ja, så mycket oro och som man blir rädd för. Så jag tror att det som händer är att man tar saker i egna händer och man driver sin egen fråga där man är. Jag berättade innan att det är liksom politiken jag kommer ifrån, och en personlig tanke jag har är, jag tycker ju att politiken har fått, de har abdikerat, de har backat alldeles för mycket. Det är inte våra politiker som man går till om man vill förändra världen, för man anser inte politiken ha den makten och den positionen. Vilket jag tror är en olycklig utveckling av vårt land. Vi behöver politiker, för politikens roll är att ha det övergripande ansvaret och att se till många intressen samtidigt. Så när politiken abdikerar, då blir det ju, då blir det tjänstemän som får ett större inflytande och en större makt. Och de som vi krånglar med mest, ja, men det är kostchefer på kommuner, det är tjänstemän på Livsmedelsverket, det är, eller på Naturvårdsverket, och det är miljöengagerade hållbarhetschefer bort omkring som alla har hittat liksom sin religion och sitt sätt att rädda världen. Och då blir det såna här quick fix grejer. Då blir det enkla lösningar som att vi ska ha 100% vegetarisk mat, eller vi ska fasa ut allting som är animaliskt, för då signalerar vi att vi tar ansvar.
Du lyssnar på Lantbrukspodden och Isabelle Moretti, vd för organisationen Svenskt Kött. I det här avsnittet avhandlas kött som slagträ i klimatdebatten, hur slakt går till och kött som viktig proteinkälla.
Om man säger så att det finns en moralisk botten i motståndet att äta kött, har man på något sätt i de här grupperna utnyttjat då klimatdebatten för att på något sätt stärka sin position och ge större tyngd åt sina argument? Är det så?
Visst är det så. Det finns de här oheliga allianser, även om jag inte tror att alla parter är medvetna om att det är oheliga allianser. Och det är, ja, men vi ser ju samma paralleller vad gäller skogen, där det finns intressen som sammanfaller vad gäller om vi får bruka eller inte bruka åkermarken eller skogen, och så allierar man sig med en miljörörelse som tar på sig rollen att stå på barrikaden och spela på människors känslor. då kan man ju bli lite frustrerad och undra om människor är så naiva, varför man inte kan se igenom det här, varför man inte kan förstå att det finns faktiskt starka kapitalistiska intressen bakom som inte är gynnsamma vare sig för oss konsumenter eller för de mindre producenterna.
I den här filmen som ni har gjort så ägnas cirka en tredjedel av tiden åt slakten. Och vi ska lyssna på ytterligare ett klipp där en slaktare då på Närkes slakteri på ett väldigt jordnära och osentimentalt sätt berättar om vad han gör.
Själva avlivningen är ju egentligen inget hemskt om man säger så, utan man skjuter dem ju med bultpistol i pannan liksom så. Och sen så dimper de i backen, de känner ingenting. Sen hissas de upp och avblodas liksom så. När de är avblodade så är de döda.
Hur givet var det att den här delen, alltså slakten av djuren, skulle få spela en stor roll i filmen?
Ja, det var ju ett önskemål vi hade från början, och det var ju den visionen vi hade. Men sen var det ju såklart en lång process som vi hade, dels med styrelsen, men framförallt med representanter för köttföretagen som var vår referensgrupp. Det är ändå deras del i kedjan som vi skulle exponera mest. Så det var lite stötande och blattande kring vad är vi villiga att visa och på vilket sätt. Oron var väl större innan vi hade bilder. Man hade föreställningar kring hur det skulle se ut på film. Och såklart, jag menar, det är en svår bransch vi har att kommunicera. Det är svåra frågor. Det handlar ju faktiskt om liv och död. Men det var en bra diskussion. Jag tror det var nyttigt för oss allihopa som jobbar med kött. Att komma överens om, men vad är det vi gör och hur vill vi visa det? Men så fort vi hade liksom saker och ting på film och vi hade ljudklippen och intervjuerna, så kände vi oss trygga med att ja, men det här är ingenting vi ska dölja och gömma, utan det här är någonting som vi gör och det här är vi stolta över. Och det var en bra resa. Jag tänker det var en bra resa internt för oss att få göra det här, att gå ifrån osäkerhet till stolthet. Och jag hoppas att det är det som också genomsyrar filmen. Det är de reaktionerna vi har fått i alla fall, att det är det som också slår igenom.
Jag antar att du var drivande i att ni skulle ha med slakteribiten. Vilka var dina bästa argument och för att övertyga de som var lite tveksamma?
Nej, men om inte vi visar själva så kommer total insyn eller vilka det nu är som gärna gör filmer åt oss att klippa in sina bilder och tala om hur slakten går till. Och de kommer ju lägga på sina ljudklipp och de kommer att blanda med bilder från andra länder och som de gör hela tiden. Alltså hela YouTube är ju överröst av slaktfilmer egentligen, men det är ju ingen som har samma agenda som vi egentligen. Det finns några få som verkligen är från seriösa avsändare, men det är många som har ambitionen att svärta ner våran bransch.
När jag lyssnade på dig på Grisföretagardagarna för inte så länge sedan så beskrev du detta som ett skakigt steg, men att det gäller att våga vara där ute och prata om hela processen. Hur skakigt är det här steget skulle du säga?
Jag trodde att det skulle vara svårare än vad det är. Vi har ju våra troll, som vi kallar dem. Vi har ju ett gäng som ständigt återkommer i våra flöden i alla fall, som talar om att kött är mord och som postar liksom bilder på plågade djur. Och det finns ett gäng som ständigt återkommer. Men vi vet väldigt väl vilka de är. De har inte blivit fler. Det finns lite frågor från konsument, men konsument är mera undrande och vill ofta ha mer information. Inte kritisk. Så de är enklare att diskriminera med, och det är precis det vi vill. Det är det som är vårt jobb. Vi vill ju väcka en reaktion så att konsumenten hajar till och i bästa fall kommenterar och skriver någonting till oss så att vi kan ha en dialog, så att vi kan svara tillbaka. Och så gör vi ju det här för publik såklart, eftersom alla som är inne och läser ser hur vi svarar. Och det där är ett viktigt arbetsmoment som vi har på Svenskt Kött. Det är bara så vi kan förflytta.
Så ni ägnar en hel del tid åt sådana saker?
Ja, absolut. Det är där förflyttningen sker. Jag ska säga att kött och klimat har vi jobbat mycket med, så där är vi vana och där har vi dagligen diskussioner. Etiska frågor är, det är nog mitt emellannivå. Det finns mycket tankar och känslor, men det är lite enklare ändå att prata om de frågorna. Det är inte jättesvårt att ha en dialog med konsument om man inte liksom är totalt övertygad djurrättare.
Är det så att både köttbranschen men även gröna näringarna generellt behöver bli lite kaxigare kring vad man sysslar med och liksom inte be om ursäkt och så, utan att man står upp bättre för det man gör? Eller vad säger du?
Ja, det tycker jag. Absolut. Men jag tror det är inte bara för att jag har varit i den här världen länge och det är ofta man hör frasen vi ska visa som det är. Och det, visst, det ska vi göra, men det viktiga är att vi visar att vi tar ansvar och att vi kvitterar på den oro och de frågorna som konsument eller allmänhet kan ha. Vi kan inte bara visa som det är utifrån vårt perspektiv, utan vi måste visa som det är utifrån vad de undrar och vad de är oroliga för. Och där behöver vi trygga konsument i att vi tar ansvar och vi har koll. Och vi plågar inte djur på väg till slakten. Vi slår dem inte och vi vill inte att de lider. Det är ju det som blir det viktiga.
Du berättade i ett föredrag att var tredje kvinna i fertil ålder har järnbrist idag. Och att det är viktigt att plocka bort det dåliga samvetet hos våra unga. Och då gäller det naturligtvis då att äta kött i det här fallet. Att det är bra för våra kroppar. Det är kanske därför som människorasen levde vidare överhuvudtaget. För att vi hade möjlighet att äta kött. Det innehåller så mycket näring. Varför har den aspekten kommit så mycket i skymundan, tror du?
Jag tror att det är en blandning av hållbarhetsskäl och etiska skäl. Som vi var inne på tidigare, det finns andra agendor som gynnas av att man får skuld- och skamkänslor kring kött. Och just mat och näring, nu börjar man väl på att titta också på näringsinnehåll. Men ganska länge har vi ju behövt att förhålla oss till forskningsrapporter och politiska beslut som handlar om vilken mat som har lägst klimatpåverkan, men då tar man inte hänsyn till näringsinnehållet, och det fortfarande är det ju så. Vi får gång på gång påpeka att men vi kan ju inte bara titta på klimat eller på miljöpåverkan, vi måste ju titta på vad vi får i oss, för att om det mest hållbara du kan sätta i dig är ju regnvatten. Men det är ju inte, du får ju inte i dig någonting du behöver då. Vi kan ju inte liksom försörja oss på regnvatten. Och så det finns mycket kvar att göra där.
Men om du nu ska övertyga med fakta här. Vad är det i köttet och dess näringstäthet som gör det så bra som livsmedel?
Ja, men det är ju liksom, det är ju som en liten powerbar. Det är liksom på väldigt, väldigt få kalorier får du i dig väldigt högkvalitativ protein, järn, B12, selen och så vidare. Vi har ju alla de här vitaminerna och näringsämnena som man får i sig på köpet. Och att det är liksom, biotillgängligheten är ju så hög. Det är ju någonting som man missar, men som tack och lov börjar man på att titta på. Det är särskilt en forskargrupp på Chalmers som nu har konstaterat att vi tar ju faktiskt inte upp, kroppen kan inte förmå att ta upp sig på samma sätt, liksom mer artificiellt producerade järn och vitaminer om man jämför med det som finns naturligt i livsmedel. Det här är ju liksom, det finns jättelite kompetens, det finns jättelite politiskt driv i att vi ska komma vidare i det här. Det finns väldigt få som driver agendan att, men herregud, vi borde ju faktiskt hitta lite mer på vad det är som är bra med kött. För det är så politiskt inkorrekt att göra det. Så att vi skulle behöva en mera liksom saklig forskning och mera bara utifrån fakta, inte utifrån egna agendor som jag tycker vi lider väldigt mycket av. Du nämnde det här med om det är skillnad på yngre och äldre också. De grupper som vi ser är mest intresserade av den kommunikation vi har kring järn och kött som ett hälsosamt livsmedel, det är faktiskt yngre och särskilt unga tjejer. Så där har vi lyckats. Vi får intrycket av att unga är ju lite mer pragmatiska faktiskt. Det är också något vi sa innan, att andelen vegetarianer ökar ju inte. Och det har ju delvis att göra med att unga är inte vegetarianer på samma sätt som kanske de som är något äldre, 25-35-åringar, där har vi fler. Den stora gruppen som jag tycker är besvärlig just nu, många besvärliga grupper för mig, men det är kvinnor i 45-55-årsåldern. De har vi inte mött förut, men de har mycket åsikter och mycket tankar. Väldigt ideologiskt drivna är de. Och har otroligt mycket åsikter om kött som livsmedel. Så liksom, vi har lärt oss någonting att oj då, här är ett gäng som vi behöver adressera i särskild ordning. Det är ju de här som yogar och äter mango, som jag raljerande brukar säga ibland.
Och de här sakargumenten då som du för fram, de imponerar inte på den här kategorin?
Nej, men de vill ju vara hjältar. De vill rädda världen och de dödar inte djur.
Och då får man offra sig med lite järn- och selenbrist då? Eller?
Ja.
Du berättade vid ett tillfälle när jag lyssnade på dig att svenskt nötkött har 60% lägre klimatavtryck om man jämför med det globala genomsnittet. Och då blir ju min första tanke, hur kan det skilja så mycket?
Ja, det är från en studie som heter Leschen som kom för ungefär 10 år sedan. Där man konstaterade att så är fallet. Nu har man ändrat lite grann på hur man mäter klimatavtrycket av svensk nötköttsproduktion. Så att vi hamnar någonstans mellan runt 50%, 50-60%, det beror på lite. Så man har utvecklats och nyanserat, men vi ligger fortfarande liksom dubbelt så bra som det globala genomsnittet. Och anledningen till att det är på det här sättet är flera skäl. Dels att vi liksom har integrerat nöt och mjölkproduktion. Liksom. Mycket av nötköttet vi äter i Sverige kommer ju från mjölkproduktionen, vilket gör att vi får livsmedel från samma djur på flera sätt, och det sänker klimatavtrycket. Sen har vi en hög andel grovfoder till djuren, vilket också sänker klimatavtrycket. Det är mycket ensilage och bete och hö. Men den viktigaste tror jag är djurhälsan, att vi har friska djur som växer bra. Så vi har en effektiv produktion. Och så är det ju generellt med all, så gott som all livsmedelsproduktion vi har i Sverige. Vi är ju ett effektivt land. Vi är duktiga på att vara effektiva i produktionen oavsett vad det är. Och det gäller ju också livsmedelsproduktionen. Och det är egentligen det bästa man kan göra för att sänka klimat- och miljöavtryck överhuvudtaget. Så det är skälen till varför vi ligger lägre.
Vilka länder och vilka produktioner är det som drar upp
klimatavtrycket? Mycket, om man tittar på vilka är värst i världen, det är ju Indonesien och skövlad regnskog i Brasilien. Marker där man inte har de naturliga förutsättningarna för att ha djur egentligen. Där kan man odla mango eller apelsiner och avokado. Men att ha idisslande djur, det är ingen del av liksom det naturliga systemet. Så det blir bara dåligt, för man behöver transportera in allt foder till djuren. Det finns liksom ingenting man kan ta i ekosystemet som hjälper till på vägen.
Av vilken anledning har sådana produktioner uppstått? Och är det att det behöver tas fram mer mat?
För att västvärlden jättegärna vill äta billig oxfilé till nyår kanske. Det kan ju vara ett skäl. Det drivande är ju såklart med att det finns en marknad för det. Det är många som vill ha köttet. Och det är inte bara lokalbefolkning, utan det går ju framförallt på export. Men jag tycker att det är en viktig dimension som vi inte har pratat om. Det här med de naturliga förutsättningarna för att ha köttproduktion. Vi var jägare och samlare och vi samlade nötter och grävde upp rötter. Och sen så har vi ju följt våra bytesdjur efter årstiderna. Det är ju så som människan har spridit sig över världen, genom att vi har vandrat med årstiderna. Och djuren vandrar med var det finns gräs och var det finns mat. Och sen när vi blir stationära och stannade upp på en plats för att odla marken vi hade omkring oss, då blev det en förutsättning att vi också tog med oss djuren. För djuren ger gödsel till marken, djuren är också säkerheten för att man får mat även under vinterhalvåret. Och vi i landet Sverige är ju på samma breddgrad som Alaska eller norra Sibirien. Vi är väldigt, väldigt långt norrut. Vi har en odlingssäsong som är 4-6 månader. Men resten av tiden, det är bara att titta ut genom fönstret nu. Det är inte mycket som marken kan ge oss. Och då har vi ju valet att antingen importerar vi då avokado och sojabönor eller brasilianskt nötkött från andra delar av världen. Eller så ser vi till att vi har en egen livsmedelsproduktion också på vintern. Och där är djuren liksom en förutsättning. Både för att ha mat på vintern, men också för att växtodlingen ska fungera.
Så sammanfattningsvis så känns det för dig, förstår jag, att du tycker att du har argumenten på din sida i din roll som vd för Svenskt Kött.
Ja, absolut. Annars kunde jag ju inte ha det här jobbet.
Det talas mycket idag om vegetabiliska proteiner. Och jag var och lyssnade på griskongressen i Herning tidigare i höst. Och en analytiker från holländska Rabobank som sa att man tror ändå att vegetabiliska proteiner får en begränsad påverkan på de animaliska. Men att vi kan lära oss av hur de vegetabiliska proteinerna kommuniceras. Jag la det på minnet bara för jag tyckte det var lite intressant. Ja, vilken är din bild då av det här så kallade proteinskiftet?
Mm. Vi har tittat en del på hur det ser ut. Och, för det första så kan man ju fundera över om hela svenska folket fick proteinbrist för en typ 4-5 år sedan. Jag tänker, det spelar ingen roll vart man går på stan, så finns det ju liksom proteinbars och proteinshakes och proteinpulver. Liksom. Det är protein överallt. Det är stackars oss människor som har varit utan allt detta protein innan. Uppenbarligen så finns det en fantastisk marknad för protein som inte är kött. Och jag tror att en kombination av liksom lite trender och lite nu i tiden så funkar det. Vi kommer nog inte ha kvar det här enorma fokuset på protein. Det kommer ju komma någonting annat, så är det ju. Dels kan man ju säga att vi har ju fått en liten annan konkurrens. Livsmedelsmarknaden expanderar och just protein är ju i ropet nu och vegetabiliska proteiner är ju någonting som funkar mycket till offentliga kök och vegetariska alternativ på restauranger och så vidare, och butiker har ju också nya kategorier. Om man tittar liksom hur livsmedelsmarknaden utvecklas, vad är det svenska konsumenter äter mer av eller mindre av, så äter vi ju inte mer frukt eller grönsaker eller vegetabilier egentligen. Det är ju så himla små volymer det här handlar om. Det vi äter mer av, det är ju processade livsmedel och framförallt godis, snacks, choklad, kaffe, söta drycker. Det pratar vi väldigt, väldigt lite om. Men om man ska liksom, vilket skifte vi gör, ja, men då är det nog snarare ett skifte från råvaror till liksom ultraprocessade tomma kalorier.
Det låter inte så bra.
Det är väldigt, väldigt, väldigt skrämmande att se hur utvecklingen ser ut. Folkhälsoproblem kan man kalla det lugnt. Och jag skulle nog uppskatta om vi kunde flytta fokuset till att prata om de här sakerna istället. Jag har ju barn i skolåldern och som inte tycker om skolmaten. Jag tror det hör till lite grann, men min kille har börjat på högstadiet och det de gör när de inte gillar maten det är att de drar till Tika och köper Pringles, köper chips och...
Då blir mamma inte så glad.
Nej, det blir jag inte. Men det är ju jättevegetariskt att äta chips. Men det finns ju absolut ingenting man behöver i det. Så det här behöver man vara vaksam på. Det här är inte bra.
Men att det storsats naturligtvis, lantmännen ska bygga en hel fabrik för att ta fram vegetabiliska proteiner. Är man på rätt spår här, tror du?
Ja, jag tror att det kan finnas en marknad för det och hellre att vi har, jag menar vi behöver ju ha svensk råvara i de vegetabiliska proteinalternativen som vi inte importerar. Så ja, det är ju liksom lose-lose situationen för alla inblandade. Men som markväxtagronom så vet jag ju att det är en utmaning också att odla proteingrödor på våra breddgrader och Det är ju långa växtföljder som man har för att låta marken återhämta sig. Så jag tror ju inte på att vi kan gå 100% vegetabiliskt i Sverige. Vi kommer fortsatt att behöva ha djuren. Jag tycker vi borde också fortsatt jobba med att se till att vi får proteingrödor till djuren och inte importerar. Det har man ju jobbat med under många år och det har ju sina begränsningar. Det är ju knepigt. Så jag tror också det kan vara knepigt att få till att vi ska få upp kvaliteten så att det ska klara humankonsumtionen. Det är ju ännu svårare än att det ska klara upp bli djurfoder. Men protein är ju som guld. Det är ju det mest värdefulla vi verkar ägna oss åt just nu inom livsmedelsproduktionen. Så det är en fortsatt nöt att försöka knäcka. Hur vi ska få till vår egen proteinproduktion, både för människor och djur.
Med de orden tror jag att vi avrundar det här samtalet. Isabelle Moretti, vd för Svenskt Kött. Tack så mycket för att du ville vara med i Lantbrukspodden.
Tack så jättemycket.
Du har hört Lantbruksreporter Göran Berglund i samtal med Isabelle Moretti, vd för organisationen Svenskt Kött. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.